Robert Eliasson, ett malungsskärveri. Historien om Sangsta Anders Eliasson och det garveri som han grundade i Malung inspelades hos sonen, direktör Robert Eliasson, född 1907, av Arne Lund Strängnäs den 11 juni 1980. Som intervjuare hör vi förre rektorn Rickard Thunberg. Inspelningen gjordes i Robert Eliassons bostad för Malungs kommun och Folkminnesarkivet i Uppsala. Efter intervjun så läser Arne Lund ur Sangsta Anders Eliassons egenhändigt skrivna levnadsbeskrivning. Han var född 1862 och avled så sent som 1950. Under arbete i Ryssland gifte han sig med Ida Therese Lindholm, född i Ryssland 1865, död 1940. Det garveri som han grundade i Malung fick så småningom namnet Anders Eliassons läderindustri aktiebolag och är beläget vid Åsbyvägen 8 i Malung. Under sin tid som garvargesäll medförde Anders Eliasson sin gesällbok som ännu finns bevarad hos sonen Robert. Som avslutning är gesällbokens intressanta innehåll inläst. Robert Eliasson inleder med att berätta om sin far.
Ja, han föddes upp i Gärdås by i Malungs socken. Och när han var, jag kommer inte ihåg, men när Leif ska ha sagt att han, när han var 15 år så kom han över till Norge och då i sällskap med sin far. Och de som vi vet så idkar ju Malungsborna mycket det här gårdfärghandeln, speciellt med Eskilstuna-smiden. Och det var då hans far med då, som han säger, jag tror han har sagt det själv, ungefär en halv dag, så då var han, skulle han sedan få försöka själv. Och det där pågick väl, jag vet inte, det var väl några år som de pågick det där, som han var i den där gårdfärghandeln då. Men han tyckte inte det där var så mycket för framtiden, så han tänkte sig att det vore nog bättre han ägnade sig åt någonting annat. Och då hade troligen hans far då kännedom om den här garverifabrikören J.G. Norbäck i Arvika. Så han talade väl med honom och fick löfte att han skulle få börja där. Och blev du då kvar där, så han lärde ju yrket då och blev gesäll sedan. Och han där skulle var så pass duktig så hans gesälltid, eller hans lärotid avkortades, men jag tror det var ett halvår.
Men jag frågar, det var garvaryrket?
Ja, det var garvaryrket, ja det var det.
Och det året var väl,
men vad ska vi säga att det var, det måste ha varit någonting med kanske 17-18 år, någonting sådär. Och det var ju så på den tiden, exercisen, den gjordes ju snart ifrån sig. Det gjorde ju de ifrån sig på 14 dagar. Så var ju det avklarat. Efter några år då där, så blev han tillfrågad utav en armenier som heter Patvakan Tarajans förresten. Om han ville komma ner till då Kaukasien där till och hjälpa dem att bygga upp ett galveri där. Denna förfrågan kom genom en missionär Högberg som hade tydligen kontakt med den här fabrikören Norbäck också i Järvika. Och min far, han då resonerade med sin principal om vad han ansåg om det där, och han tyckte ju han skulle anta det där, för det där var ju någonting extra det, att få en sån där befattning. Och när han kom ner där så började han då att bygga upp det där garveriet. Det blev ju inte byggt där han tyckte han skulle ha varit det bästa, men han fick lov att rätta sig efter vad ägarna ville ha det. Och sen när han hade fått igång det och det började pågå där, så då blev han sjuk i bland annat tyfus och så malaria. Så att han var ju nästan, kan man säga, nära på att dö på kuppen där. Men så tillfriskade han då så småningom och då blev han ordinerad till läkaren att vända tillbaka upp till Sverige. eller åtminstone därifrån då. Och då stannade han på vägen, så stannade han i Sankt Petersburg lite grann. Jag är inte säker på om han då var till och med på någon garveri där. Men sedan så kom han till Sverige. Och där fanns ett garveri strax utanför Stockholm som heter Järla. Och där, alltså det, platsen heter Järla och Järla heter garveriet också. Det var ett mycket stort garveri. Där var han någon månad tror jag. Sen kom han upp tillbaks till den här fabrikören Norbäck i Arvika. Och så var han hos en fabrikör Lindgren i Karlstad också. Och när han hade varit där då ett tag, så då började han på att tänka på att han skulle då eventuellt börja själv starta ett garveri. Och det hade han faktiskt tänkt att han skulle göra upp i Malung, där hans födelsebygd. Han ville ju tillbaks dit.
Under den här tiden i Ryssland så träffade han också sin livspartner.
Ja, det är riktigt. Han träffade ju, hon var lärarinna där nere i Tiflis. Och de träffades då, som sagt var. Det var ju genom missionärer där, därför att de var ju där och de var ju bekanta med dem. Och där vigdes de då. Och det var armenier och tatara med där på den där bröllopet då. Det var en tysk pastor som var alltså en vad heter det, luthersk pastor som vigde dem. För han hade begärt att få göra det. Ja, sen som sagt var, så kom ju då båda två upp hit i Sverige. Och min mor, hon blev kvar då där hos fabrikören Norbäck där i hans hem då, och hans fru. Så att säga, hon var ju inte så kunnig då i matlagningskonst, men hon fick ju lära sig då hushållsyrket och så. Under den där tiden. Och sen då så kom då min far så småningom på 88 till Malung. Han fick ju då löfte utav IG Norbäck att låna då 1000 kronor till att börja det här. Om han kunde få ihop då 1000 kronor på annat håll, och det fick han ju så småningom. Så att han började med de där 2000 kronorna. Det skulle han då börja. Här i Malung då skaffa då, så han kunde bygga ett garveri, och sedan skulle det där räcka till något år tills han började på att få fram någon produkt där.
Han var 26 år då?
Han var väl 26 år, ja då.
Han föll 62?
Det stämmer.
Fanns det arbetskraft här att få då, eller?
Ja, det är klart, det fanns väl inte så mycket. Det var inte så lätt att få det heller. Han bland annat så anställde han då en av sina, barndomsvänner, som han heter Busk Jonas Larsson. Det var hans första arbetare där. Och sen så småningom så fick han väl något mer. Han fick en gesäll också, allt eftersom det då utvecklade sig. Men det var inte så lätt att få några arbetare då heller.
Garveriyrket var ett förnämligt yrke.
Ja, det var det väl. Det ansågs väl ett bra yrke på sitt sätt. Men det var väl också naturligtvis mycket, det var tungt. Därför att man ska komma ihåg hur de arbetade. Och de var ju i mycket och mångt, så var de ju ute i om de hade då till exempel en flod eller något vattendrag, så var de ju där och veka, som det hette. Alltså gjorde de första operationerna, så att säga. Och det skedde ju, man ska tänka sig då på vintern hur det var. Det var ju hemskt att vara där i. Och då hade de kättingar ofta. Nu vet ni det att man fryser fast om man kommer i närheten av en järn eller någonting. Så att man fick lov att hålla på och ha det där ständigt och jämt i vattnet, så inte de skulle frysa fast. Då det var ju under enkla former allting för sig gick då naturligtvis.
Hur var det, driften, var det med ångpanna eller?
Inte då ännu, det kom senare. Det finns ju i min, nu kommer inte jag ihåg vilket år som det var byggt, men det framgår ju då den här skriften som vi tog fram 1960. Det framgår ju mycket tydligt hur det utvecklades sig.
Och var det löngarvning?
Det var löngarvning, alltihop var löngarvning. Det var alltså betydde det att man tog, han tog, samlade upp då råvaror. Det var inte heller så lätt att få dem att lämna sina sina hudar. Utan det tog ju sin tid innan han lyckades arbeta sig in i så att han fick dem att göra det. Och då var det ju så att han åkte ju efter då Älvdalen här uppe över. Ända upp till kanske Särna. Och så Österdal eller ner med häst. Och då gick det så till att han samlade upp då nya alltså råvaror. Och sen så lämnade han tillbaka dem efter ett år. Det tog ungefär så lång tid att få fram det där. Färdigt. Och så fick han nya då och lämnade dem där istället. Och fick in då sin lön då för det där.
Berätta någonting om relationerna med Norge. Vi hade ju union med Norge då.
Nej, det har jag inte hört någonting om just. Så det vet jag inte. Utan han hade ju vissa affärer med Norge. För han använde ju en del till exempel får och ja, speciellt fårskinn ifrån Norge. Så det beredde han även då på. Nu får jag komma att då var det alltid vegetabilisk garvning. Det var ju alltså med växtriket, alltså gran och ek och bark då i stort. Han fick ju lov att till och med köpa skogsskiften för han skulle få bark till garvningen.
Var det bark från lövträd eller granbark?
Nej, granbark. Ja, eller ek och, ja, granbark och här. Och så ek också, men det fanns ju inte här. Men granbark fanns ju här. Och sen blev det ju vidare med det att man kom ju så långt med att man kunde även använda träet utav granen också något där. Och så eket också, ek och. Och sedan så småningom, jag menar när man kom längre fram då, så då blev det ju frågan om att få importera ett garvande som heter Quebracho extrakt. Det var ju ett väldigt förnämligt för att det var så rik på garvande.
Var kom det ifrån för landet?
De är från Sydamerika.
Hade han ombud där i Sydamerika?
Nej, det gick genom agenter i Sverige. Så det gick mycket bra på det viset.
Det var ovanledare.
Det var ovanledare, småledare som det heter då, som han beredde. Plus att han började på även att göra bottenledare. Men han gjorde ett lätt bottenledare, vi kallar det för koledare. Därför att det var inte alls för tyngt på något vis, utan det var en mycket lätt beredd och användes för lättare dam- och herrskor. Under det att småledet användes ju för kraftigare skor. Så det var ju lite egendomligt det att det var på det viset.
Var det skofabrikerna som var kunder eller var det skomakare?
Ja, alltså först var det ju skomakare. Det var ju han började ju till och med en skofabrikation här i Dalarna med så kallade svenskor och så storstövlar. Där började han och fick igång en ganska stor. Så att det var på många ställen här i Dalarna som de satt och gjorde dessa skor och stövlar. Och det konkurrerade han, stövlarna särskilt, det konkurrerade han med de här nere i Kumla och Örebro. De gjorde ju också såna här stövlar för skogsarbetare och så. Men han hade fått fram en riktigt bra passform där, så att de konkurrerade ut faktiskt de andra. I vissa fall. Men det där blev så pass stort det där, med de där skorna, så att han ansåg att det var inte, han hade behövt anställa då särskilt folk, för det ansåg han inte löna sig, utan då överlät han det där sedan på förresten på Henrik Jonsson, den tillverkningen.
Det tog en tid innan det blev inlärda garvare i Malmö på 1900-talet, hur var det då? Då var det väl en fast arbetarstamgarvare?
Jo, det började på bli det, så att han fick ju då. Och så, det var ju det att på den där tiden, det fanns ju inga matställen just heller. Utan han hade ju länge de här gesällerna i med maten och även för bostäder. Så det var ju ofta vanligt på den tiden. Sen så småningom så blev det ju så att den första väl som hade det här matet, det var den här KG Gustafsson, alltså du vet vem det är. Och så var det en som hette Bäcke som var hos pappa också. Han de där slog sig ihop och så hade de även vad heter det, de hade hästar alltså och
åkeria,
just det.
Var den där Bäcke den som hade den första bilen här i morgon?
Ja, det var den. Det var den. Han var mycket duktig karl på sin tid när han var hos pappa.
Han var en framsynt man, Anders Eliasson. Och hur var det sen när vi kom in på första världskriget, 14?
Ja, 14, ja. Ja, det blev ju så att de fick ju lov att arbeta i stort sett för armén här då. Och gjordes ju rätt, men det var ju småleder då som det var. Och det blev väl ransonering, förstår jag, på det också på den. Jag känner inte mycket till det, hur det var då. Utan det, men jag vet det att de gjorde faktiskt leder som sedan gick till Tyskland till såna här korta arméstövlar. Lite halvstora stövlar. Det gick rätt mycket dit.
Kommer du ihåg hur många anställda det var då vid den tiden, 1910-15?
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Jag har hört av min far som var god vän med Backar, Erik, att det var betraktat som en väldigt stor rörelse. Eliassons redan då.
I förhållande till som det var naturligtvis, så var det väl det då. Han såg det väl det då. Men jag kan faktiskt inte säga hur många anställda det var då.
Fortsatte ni hela tiden sen efter kriget också med botten och
ja, det fortsatte ju till, kan man säga, var ju över till och med över senaste världskriget också. Innan senaste världskriget började, då hade vi ju börjat på med andra ledersorten, kombinationsgarvade, och det hade ju börjat med krom då den där tiden också. Det var ju i, vi kan säga på slutet på 30-talet, så började vi med alltså garva med kromsalter. Det var ju något ganska nytt då. Och sen framställdes det här ett kombinationsläder som blev ersättning i stort sett, kan man säga, till smoledet, gamla smoledet. Så det användes ju sedan så småningom även till ja, bland annat skidpjäxor och sådana här och arbetsskor. Och sedan så kom även armén att i huvudsak gå in för det där ledet.
Den här produktändringen innebar den nya maskiner och
utbud. Ja, det blev ju ungefär i sekelskiftet till alltså 1900-talet, så blev det en rätt stor omställning. Med anskaffning av nya maskiner och ny ångpanna, och så bland annat en först elektricitetsverk, kan jag säga, här i Malung. Och det bestod av en mindre ångmaskin som drev en generator, och det var likström, och det var för då det antal som behövde med lampor där för själva garveriet och även för kontoret. Så länge som fabriken då gick, så då, eller garveriet då gick, så då hade man elektrisk kraft på de där ställena och belysning. Men sen så fick man återgå till fotogenen, lamporna. Skulle tro att det var ungefär 1914 så anlades ju ett elektricitetsverk här utav aktiebolaget SP Persson uppe i Malungsfors. Och det var ju det första då som var för hela bygden. Och det utvecklades ju sedan så småningom. Så att, och vi fick då den första elektriska motorn också hos oss. Det var en 50 hästars motor. Som ju vi kunde driva med många år. Jag kan ju säga det att då var det ju så att vi hade ju haft en ångmaskin också. Den kom till då troligen vid sekelskiftet. Och den drev då hela garveriet, och det gick så till att det var transmissioner, kraftiga remmar och som är axlar som gick efter hela garveriet. Och så sedan var det då ifrån dessa huvudaxlar eller ja, huvudaxlar, så togs det då ner till respektive maskiner då. Och det där var ju transmissionen då hela vägen. Och det gjorde att var det så att det var något fel på en, för en maskin, då fick man stanna alltihop för att laga det där. Så det var ju väldigt besvärligt på den tiden. Nu idag så har vi ju allting drivet med direktkopplade motorer för varje maskin.
Det blev en, väl, vad jag förstår, en ny typ av uppsättning folk kanske och
ja,
produkter.
Det. Ja, det blev det naturligtvis det. Alltså vi får komma ihåg att då hade ju gesällerna i stort sett slutat. Det var ju inte något mycket med den saken då på den tiden. Sedan efter den där tiden. Ja, och så sen kom då fackföreningarna till och det blev sådana saker där.
Har det inte varit en stabil arbetsstyrka här?
Ja, det kan man säga. Att de har stannat kvar rätt länge. Så vi har ju flera fall på, de har varit över 50 år hos oss. Vi har även nu de som har varit här 40 år och däröver. Jag kan nämna till exempel vår telefonist Eva i växeln där, Eva, vad heter hon nu?
Persson,
ja. Ja, hon har varit här, om någon dag så har hon varit här över 40 år. Eller 40 år också.